Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag, det är den 1 augusti 2022. En del vill säkert mena på att sommaren lider mot sitt slut, men jag misstänker att det finns en ganska stark opposition gentemot det nere på Sardinien, eller?
Ja, det känns som att sommaren är långt ifrån slut här nere och vi har en ganska stor del av vår semester här nere fortfarande kvar. Så att, jag sätter mig emot det. Däremot liksom hänger ju sommaren slut lite ihop med att ligorna drar igång. Och jag får ju lite pulskänning här redan på fredag när det är Cagliari Perugia i kuppen.
jag har noterat att Coppa Italia har liksom en del andra, DFB, Pokal och så vidare, smugit igång sina verksamheter. Men jag måste ju säga det också att på det du nämner här så håller jag ju med dig att det är ju sammanlänkat att sommaren känns lite över när ligaspelen börjar närma sig ute i Europa. Men den här sommaren så känns det också sammanlänkat med att damernas EM nu är slut sedan igår, att det där var också en liten slutpunkt på fotbollssommaren.
Ja, men exakt. Så har det ju varit definitivt. Men det finns ju någonting, det måste du hålla med om. Det finns ju någonting otroligt charmigt med att gå på cupomgång ett. För nu är givetvis den engelska ligacupen och FA-cupen är en lång historia med alla de bra lagen också som går in relativt tidigt. Men Coppa Italia till exempel och andra inhemska kupper drar ju först igång, alltså blir ju intressant i kvartsfinaler. Eller i alla fall då i åttondelsfinaler. Så att det är långt kvar när vi börjar prata Coppa Italia. Men det känns som en delikatess med Coppa Italia omgång ett.
Men du ska gå på matchen eller?
Ja, ja, självklart. Ja, för fan. Jag bor ju här en halvtimme ifrån arenan. Så att jag ska bara pipa in på fredag.
Jag såg på Instagram här i dagarna att du delar ö för tillfället med en viss Zlatan Ibrahimovic. Har ni sprungit på varandra och luftat lite tankar kring Bayerns akademier och så vidare?
Nej, inte än. Vem vet?
För du menade väl ändå på att ni fick lite lina när han var och besökte Bayern för något år sedan?
Men, alltså, du kan ju känna en bra kemi eller en dålig kemi, alltså, oavsett om det är en person som du aldrig har träffat tidigare och i synnerhet då en person som Zlatan Ibrahimovic som är mer en figur och jag vet inte, svårt att ta på snarare än en person. Men där kände jag den genuina Zlatan, jag kände kemin under de 2 minuter vi samtalade. Här finns det någonting.
Så, tror du han kommer ihåg dig?
Jag vet andra poddar pratade om så här, hur lämnar man ett avtryck. Jag tror att det var Alex och Sigge som Sigge skulle göra någon intervju med någon skådespelare inför ett stort släpp av en stor film och de diskuterade liksom hur lämnar ett avtryck på 2,5 minuts intervju det du får. Jag gjorde inget försök till att liksom lämna den typen av intryck utan första tanken var ju bara att så här, men nu ska jag få honom att lyssna på mig i alla fall lite grann. Så att bra kemi kan väl liksom det kan väl lämna det mötet med och ändå känna mig glad över.
Ja, men ni har inte linkat upp igen på Sardinien i alla fall. Gamla goda polare emellan.
Nej, 4 timmar emellan oss tror jag. Så att, det är en bit.
Ja, jag fattar. Du får väl chans att återkomma med dina intryck då från Coppa Italia-matchen Cagliari-Perugia vad det lider, men jag tycker att vi kan liksom inte börja där en sån här dag. Dagen efter EM-finalen på Wembley inför 87 192 åskådare vill jag minnas att det var. Noterade också en ganska så fräsch tweet av Niva i förmiddags, eller i morse när fan det var, som hade nåtts av uppgifterna att de 3 mest välbesökta matcherna i Europa under kalenderåret 2022 är alla 3 dammatcher.
Alltså, Barcelona, Real Madrid, Barcelona, Wolfsburg och EM-finalen. Gissar jag rätt då? Eller?
Jag tar inte gift på Barcelona, Wolfsburg, men El Clasico där på Camp Nou. den var ju med där i alla fall.
De mötte ju Wolfsburg i semifinal också i Champions League. Så jag är tämligen säker på att det är den matchen som också är där.
Alldeles oavsett så säger det ju någonting om väldigt mycket vad gäller damfotbollens frammarsch och uppsving. Det hände ju någonting 2019, upplever jag i alla fall. Sen så har det ju varit en viss coronapandemi däremellan som har tryckt det mesta på paus. Det är svårt att härleda vad som har tagit mer eller mindre smällar av den. Allting är ju såklart relativt och vi har väl inte sett liksom något slutresultat av vad coronapandemin har gjort med fotbollen än så länge. Det är ju fortfarande i allra högsta grad någonting som existerar, men det går i alla fall att konstatera att med de tre siffrorna, med gårdagens EM-final, med hela det här mästerskapet tycker jag, så går det att konstatera alltså till 100% att damfotbollen verkligen har byggt vidare på VM 2019 och tagit ytterligare kliv. Och det man upplevde igår, förvisso genom en tv-ruta, men ändå, med den publikfest som var och det mästerskapskrescendo som ändå blev när då fotbollen kom hem och damerna lyckades med det som herrarna inte gjorde mot Italien i fjol, och att det var just mot Tyskland och att det var i förlängningen. Och jag tycker också att det har någonting att man spelade av de sista 5-6 minuterna av förlängningen på det sättet man gjorde. För det tycker jag också ringar in att damfotbollen har tagit kliv i sin utveckling. Att det var liksom, det var furbo, det var grisigt och det var inte vackert och det var fult. Men det i sig var vackert, om du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. Jag fastnade vid en tweet igår som Skandalomsusad skrev. Du vet vem det är, eller?
Ja, det är väl en Twitter-profil när det kommer till först och främst spel och dobbel, va?
Exakt. Älskar spel och dobbel, när man bedömer det så. Trav och sportspel.
Ja.
Nej, men han skrev, damfotbollen pikar här nu. Mängder publik, maskningar, högt tempo och hårt spel. Älskade varenda minut av detta. Och nu kan ju inte liksom svära på hur mycket skandalomsusad Anton har liksom sett damfotboll under åren. Men jag tar nästan gift på att han inte har sett speciellt mycket. Och det tycker jag liksom, det tror jag är det som har hänt under det här mästerskapet. Att folk som inte har sett speciellt mycket damfotboll, kanske mästerskapsmatcherna Sverige har spelat, kanske inte har varit imponerade över tempo, teknik och så vidare, har ändå blivit imponerade när de har sett Tysklands matcher, Frankrikes matcher, Englands matcher, Spaniens matcher för all del. Och förstår att det är någonting, alltså att damfotbollen ser annorlunda ut idag. Jag vet, vi pratade om det också i Champions League-finalen också, Barcelona mot Lyon där, att ja, men just tempot och underhållningsvärdet, kan man vara så generell och kalla det för det, är så mycket högre än vad det har varit tidigare. Och den här utvecklingen går så jävla snabbt framåt, så att ge det 5 år till så är underhållningsvärdet så jävla mycket större. Men jag tror att adderar vi då det du sa, alltså han skrev ju maskningar, men furbo tycker jag är bra. Att man får liksom spel att gå, man fular sig lite och kanske en målvakt som tar ett gult kort och så vidare. Jag har ju sagt hela tiden, damfotbollen måste komma dit. Och jag kommer ihåg, jag pratade med din brorsa när han tränade Hammarbys damer. Och han hade haft ett paussnack, en match som jag också kollade på. Och det första jag sa efter matchen var, varför lägger de sig inte i straffområdet? Det är ju två solklara straffar. Och han sa, nej men hela paussnacket handlade om det. Jag var vansinnig, jag sa, men lägg er ner om ni får en smäll i straffområdet. Och då kan ju vissa tycka
om någon
att
erbjuder en straff,
ja,
då kan om någon erbjuder en straff, köp den.
Exakt, någon erbjuder en straff, casha in, köp den. Men då kanske vissa protesterar och menar på att, jo men damfotbollen, gud vad härligt att den är fri från maskningar, den är fri från filmningar och så vidare. Men alla förstår ju att liksom, fotbollen, alltså, fotboll är i syvende och sist resultat, titlar och allt det andra, det liksom att det är schysst stämning och att man är bästa polare på planen, det gynnar inte liksom all annan utveckling, teknisk tempo och så vidare och så vidare och så vidare. Och det är väl den stora utvecklingen vi har sett och den som du kände igår när du såg EM-finalen.
Ja, men verkligen. Och jag menar, det är väl bara att addera ytterligare grejer till det vi redan har tagit upp under den här mästerskapsmånaden som varit. För att, jag menar, vi har pratat om att anfallare som Beth Mead och Alexandra Popp, jag har inte sett sådana anfallare i damfotbollen tidigare. Jag kan liksom sträcka mig så långt så att liksom Ella Tunes 1-0 igår, alltså det målet har inte jag sett i damfotbollen någonsin. Alltså en 40 meters macka som skär igenom två lagdelar i en perfekt tajmad löpning. En målvakt som kommer ut men en anfallare som uppfattar det som att men här får jag ta chippen på halvvolley.
Sen är hon ju för kort ute. Alltså hon ska ju vara längre ut tidigare. Det kan vi vara ärliga och säga.
Visst, men du fattar vart jag vill komma. Jag vill liksom så här, jag vill hylla Tunes tekniska utförande i, alltså det kreativa här, hur man tar chippen med full kontroll på halvvolley från straffområdeslinjen, lyfter den över målvakten in i bortre burgaven. Alltså det målet var liksom så här, alltså det här är en klass som inte jag har sett förut, för att då ytterligare senare i matchen fylla på med just det här att, alltså nu vet jag att Marcus Johannesson och Chris Härenstam, de var ju fan topptunner sista minuterna och tyckte att det var för jävligt och tråkigt och domarna måste gå in och se, och jag förstod liksom inte riktigt vad de menade, för att så här, nej men Chris och Marcus Johannesson som kommenterade matchen, de följde de här sista minuterna väldigt mycket med liksom tonarten att men det här är tråkigt att se och det här är inga vackra bilder och nu måste domaren gå in och stävja här och säga till att nu får vi så här. Men att döda tid, det går inte emot reglerna. Man får väl stå hur mycket man vill nere vid hörnflaggan och fixa inkast, på frispark, på att bara liksom, stå i vägen för bollen och aldrig få igång något tempo. De kommer inte därifrån och så fort man vinner bollen, då går man tillbaka till hörnflaggan. Det kanske inte är den vackraste av fotboll som går att vila ögonen på. Men det går ju heller inte, tycker jag, att opponera sig mot att det här gör man enkom av en anledning, och det har du redan varit inne på. Att vi vill vinna matchen, vi vill bara döda så många sekunder som möjligt. Och det lyckades ju England med otroligt bra där nere i högerhörnet. På det så finns ju det här som du nämner, att alla ska vara bästa polare. Hon, Chloe Kelly, hon springer ju runt och hetsar och jiddrar och ska liksom mucka gräl och vill ha en reaktion från någon så att det ska bli ännu mer palaver och ännu mer tjafs och ännu mer tid som spills. Jag tyckte att det var så jävla uppfriskande.
Mm. Nej, behöver inte fastna där. Men jag tänker också på hur de här ungdomsmatcherna som jag har sett nu, Gotia Cup, Frankrike, Italien och sådär, sett ut på flicksidan. När vi mötte Marseille och de hade 1-0, du vet, de skickade ju bollen. Vi hade bara en boll, vilket i sig var idiotiskt. Men, och det hade ju de fattat liksom och pratat om innan. Liksom, har vi ledningen, då skickar vi den här bollen till grannarna. Vilket de gjorde. Så det var liksom tre bollar över hos grannarna och de gick inte få tag på. Så vi liksom skulle springa och hämta en ny. Och visst, då man lägger till tid, man förstår ju att inte så mycket tid som han borde lägga, eller så, som de vinner på att skicka iväg bollen. Så det här är på gång. Det är på gång från flick hela vägen upp. Och jag är med. Fan, schnitzel till det. Schnitzel till fotbollen, ja, i damfotbollen som liksom växer och frodas.
Ja, och bara för att understryka det du säger. Att, alltså, jag tycker Tony Gustafsson sa det jättebra i efterstudion på SVT. Tony Gustafsson, som jag för övrigt tycker har varit jättebra hela mästerskapet.
Svinbra.
Han är verkligen klockan.
Det har inte alla varit, ska jag säga.
Alltså, jag väljer att bara fokusera på Tony Gustafssons väldigt, väldigt
bra insats. Ja, för du jobbar i branschen och så vidare. Och så där. Men jag kan ändå med viss tydlighet säga att det är långt från alla som har varit bra i de där studierna.
Jag tycker i alla fall att han sa det väldigt bra då när han fokuserade just på det här. Att det här mästerskapet och den här finalen i synnerhet visar ju bara än mer på vilken kraft som finns i damfotbollen som redan är här men som givetvis också bara kommer fortsätta växa. Och att det här kommer leda till ännu större satsningar, ännu större investeringar och att det här blir en ännu större industri. Men som du liksom mycket riktigt har satt huvudet på spiken kring, med det så kommer det ju givetvis ännu mer handla om resultat. Och när ännu mer handlar om resultat så kommer ännu mer handla om cynism. För det är liksom,
ja, men det, finns ju,
det är som naturlig gång i det där. Ja, herregud.
Exakt.
Men,
dels,
men jag tror att liksom,
det är ju så här, segerpremier.
De romantikerna som tror att vi kommer kunna fortsätta ha 90 000 fyllda läktare kring damfotbollen, men behålla det rena med att här filmas det minsann inte. Här är alla minsann bara bästa kompisar med varandra och klappar om varandra och är jättebästisar. Jag menar så här, det kommer ju såklart saneras bort i takt med att spelarna ska ha högre löner för att det investeras mer pengar, rättigheterna kostar mer, biljettpriserna blir dyrare, det finns mer prestige i titlarna, det finns ett, alltså, och allting handlar om att det finns ett växande större intresse utbrett bland alla oss fotbollsintresserade.
Dessutom, alltså bara i det här mästerskapet så var det ju premier på hur långt man kom. Mm. Som betalas ut av UEFA, men det är ju såklart redan kommit in i de personliga kontrakterna för varje spelare i toppligorna i de stora klubbarna också. Och det i sig gör ju att det driver ju det resultatfokuset ännu mer. Men också tror jag att man föder här nu spelare. Och har du inte den vinnarskallen, Då kommer du inte riktigt ha i toppfotbollen att göra på dem framöver. Inte sagt då att för 10 år sedan så fanns det inga vinnarskallar i de bästa lagen och de bästa länderna. Inte det jag säger, men det kommer ställas på sin spets ytterligare. Det kommer vara ett mycket större krav i alla fall.
Ja,
att man kan hantera det som också är mentalt.
Det är också bara en naturlig följd av att konkurrensen hårdnar. Då är det väl klart att liksom egenskaper som tidigare givetvis har funnits men som var utslagsgivande på en lägre nivå kommer ju behöva naturligt tvingas upp till nästa nivå. Och ytterligare en nivå om du ska vara bland de bästa. Men jag skulle bara säga det på det du nämnde där. Det var ju så jävla uppfriskande och befriande tycker jag. Jag vet inte om det var en artikel som jag läste på Fotbollskanalen eller Expressen, men det var någonstans därifrån i alla fall, så var det liksom reporten som upplyste Johanna Rytting Kaneryd, lite av Tottos gumma under det här EM:et ändå, i alla fall liksom contentmässigt, innehållsmässigt. Det var någon då reporter i alla fall därifrån som upplyste Johanna Rytting Kaneryd om att hon har spelat in en halv mille nästan under det här mästerskapet, och hon hade ingen aning.
Nej.
Är det sant?
Typ,
ja,
är det sant? Jag är pank.
426 000 har du liksom löst hittills. Och det här tror jag var innan Englandsmatchen. Och hennes liksom respons var, ja, det är verkligen pengar som behövs.
Så
jävla fint alltså.
Vunnit på lotto liksom också.
Ja. Jag ska bara säga det innan vi bara liksom stänger damernas EM och gratulerar England, att var det någonting man verkligen tyckte var tråkigt och som jag verkligen kände så här, nej, det här känner ju till och med jag att så här ska det inte behöva vara. Det är ju då när Alexandra Popp, även fast man inte har speciellt mycket över för Tyskland, det vet ju alla ni som har lyssnat på den här podden länge, men alltså när en skyttekung eller skyttedrottning då i det här fallet tvingas lämna uppvärmningen för någon liksom pittig jävla muskelskada och får följa matchen från
dog i finalen
från läktaren. Ja, men det blir ju lite så, alltså, jag menar, jag kan tycka att det blir det lägger sig en jävla trist sordi på stämningen, eller i alla fall det blir ju som någon slags asterisk bredvid matchen.
Ja, men jag är helt med på vad du menar, alltså, man vill ju ha henne på planen. Men det är så, är det ju alltid. Man vill ju alltid ha de bästa spelarna på planen. Såklart.
Ja, absolut. Men herregud, England behöver väl inte be om ursäkt för det. Nu var det så, och vi lever ju sannoliken i ett fotbollstidevarv där det svänger i startälvorna från dag till dag. Det räcker ju med att det testas positivt på ett coronatest även fast man känner sig fullt frisk, så kan man inte vara med. Så att det där är ju liksom en verklighet som är lika för alla. Och det var väl, jag vet inte vad du säger, men en jämn match som absolut hade kunnat gå åt båda håll. Jag tycker dock att alltså, SVT summerade det väldigt bra i sin sändning, både från kommentatorshåll och studiehåll, att det här var lite Englands turnering från start till mål, även fast Tyskland, Frankrike och kanske något lag till verkligen har gjort det bra också. Men att England verkligen satte pricken över iet här.
Ah, nej, men exakt. Alltså, jag tror att hur man än vrider och vänder på det här mästerskapet så är det de två bästa lagen som är i final. Och jag tror att det är ganska sällan, om jag tänker tillbaka på herrmästerskapet, att att det är så. Alltså det är alltid något lag som har liksom krånglat sig vidare från något straffläggning. Ett bättre lag, så att säga. Ett lag som har sett bättre ut under matchen, har fler chanser och sådär, har åkt ur. Men England-Tyskland i det här mästerskapet tycker jag var klart bäst. Alltså Frankrike var där också på samma nivå, skulle jag vilja säga. Spanien var där på samma nivå. Men de fyra länderna sticker verkligen ut under hela mästerskapet. Däremot så tycker jag ju, det är sällan jag säger sånt här, men jag tycker verkligen att det var bra för damfotbollen här nu att England gick och vann. Alltså att det blir ett sånt maxat crescendo med alltså på hemmaplan då, såklart då för England, men att stämningen blir så positiv. Alltså jag tror att det är många som sitter och kollar på den här matchen i många andra länder som ändå håller på England, just för att stämningen är där, man vill se de här totalt euforiska glädjescenerna efter. Och här skapas ju också lite legender. Här skapas ju idoler då för yngre. Jag läste här nu på Expressen om den vilda festnatten. Alltså de här tjejerna är coola. De lockar intresse. Och det tycker jag också damfotbollen behöver alltså ännu mer. Just det där dyrkandet av stora idoler. Det tycker jag inte riktigt har funnits sedan Birgit Prins tid och Hanna Ljungbergs tid. Sen har ju de också såklart varit idoler. Hela vägen fram via Nilla Fischer och alla de som har gått i bräschen för damfotbollen. Men just de här som inte ens behöver gå, alltså de behöver inte gå i bräschen i media, utan de behöver bara gå ut på planen så går de i bräschen. De behöver bara gå ut på planen och spela sin fotboll, så älskar alla unga att titta på dem. Och de idoliserar dem. Alltså dit har vi kommit, och där känner jag inte att vi har varit tidigare.
Men om du nu tycker att det var bra för damfotbollen i stort då att England vann, så är väl ändå min tolkning av hur du har skruvat lite på dig den senaste tiden och en hel del andra att det kanske också blev en påminnelse om att Sverige har blivit lite ytterligare frånåkta där uppe i toppen av en del länder, däribland då England, som verkligen maxar i sin satsning.
Ja. Ja, och det har alla sett och det har vi pratat om, men det som händer nu också att det här sker i England, att det är de som vinner EM-guldet och att liksom, i England så blir de stora idolerna de engelska spelarna, samtidigt som Women's Super League satsar mer än någonsin. Liverpool gick precis upp från Championship, City redan där, United är där, Chelsea där, Arsenal där. Klubbar som tar pengar från herrverksamheten för att finansiera också sin damverksamhet och kommer fortsätta göra så, vill göra så, tror på produkten, vet att det här gör vi de här satsningarna nu så kommer vi tjäna på det i slutändan, om man nu vill då vara sån. Alltså de är entreprenörer inom fotbollen just nu. De tror på en produkt och de satsar jävligt hårt på det just nu. Och då, det kommer de såklart vinna extremt mycket på. Satsar du nu, då kommer du kunna leva på det här under jävligt lång tid framöver. Att England då vinner EM samtidigt som Women's Super League satsar så jävla hårt, det gör ju också att de andra klubbarna från de andra länderna, storklubbarna, de andra största länderna på herrfotbollen, men som nu också är damfotbollen, med Tyskland, Frankrike, Spanien framförallt, Italien på gång, där de stora pengarna börjar finnas även inom dam, gör ju det att de måste ju också vara med. De måste ju också liksom vara med när priserna trissas upp. Och det pushar ju allting till nästa nivå, så att säga. Och därför tror jag också att det var bra att England vann, samtidigt som det sker en stor satsning på klubblagssidan.
Ja, det kanske ska få bli slutorden då för den här Europamästerskapssommaren på damsidan, eller vad säger du?
Absolut, absolut. Nu drar vi igång säsongen.
It came home!
Yes, it came home. Till slut. Toto Balotto är sponsrad av Circle K, ledande på
på förnybara drivmedel och med en tydlig ambition att göra stora skillnader längs vägen mot ett fossilfritt Sverige. Redan idag är till exempel var fjärde liter som tankas hos Circle K helt förnybar och deras laddplatsnät i Sverige, ja, det byggs ut ultrasnabbt. Allt för att matcha takten som elbilar ökar i, men givetvis också för att fler och fler ska vilja gå över till elbil och uppleva smidigheten. Deras målsättning är att ha flest ultrasnabba laddplatser i hela landet, och det är såklart en ambitionsnivå som vi på Toto uppskattar. Ska man sikta någonstans? Ja, då ska man lika gärna sikta högst upp mot tronen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi säger även tack till er för att ni hjälper alla oss att göra mer hållbara val utan att tappa farten på väg mot framtiden.
Jag vet inte vilka mer nedslag du vill göra här. Jag har ju liksom kombinerat de senaste dygnen med då liksom hur man lever i Visby och på Gotland i slutet på vecka 30 med då att jag vill liksom, ja, men sätta tänderna i så mycket fotboll som möjligt nu när den rullar igång igen. Det har ju varit en svensk fotbollshelg precis som vanligt, men det har ju också varit framförallt då en supercuphelg i Europa med kanske framförallt då Manchester City mot Liverpool.
Ja, men ihop
eller Liverpool Manchester City.
Ja, ihop med att de stora träningsmatcherna har dragit igång ute i Europa, så man har slutat möta lokala dynggäng från alpdistrikten och börjat möta stora lag. Och vi är, ja, det är till och med genrep för de engelska lagen som går in i Premier League nästa helg. Så att, på alla sätt.
Ja, och de titelutmanande Tottenham klädde Mourinhos Roma av.
Klädde fullständigt. Av och klädde av. Jag såg faktiskt hela den matchen.
Nej, det gjorde de väl kanske inte. I alla fall inte på samma sätt som Arsenal klädde av Sevilla. Herregud, vilken jävla överkörning. Alltså, Arteta verkar trycka plattan i mattan här från start med sitt Gunners. Men den stora matchen då från engelskt håll, givetvis då Charity Shield eller Community Shield. Supercupen då i England. Liverpool mot Manchester City. Jag hade höga förväntningar på den här matchen. Men det känns som att man varje år får påminna sig själv om att just det. Det här är ju den första matchen på riktigt efter sommaren där stora spelare har kört stora semestrar. Man har kommit tillbaka till försäsongsträningen i lite olika takt. Det är ett VM om några månader. Man kör således inte allt för hårt eftersom det är en jävligt intensiv start här på säsongen. Det ska liksom, ja, men det ska oljas kedjor och maskineriet ska gnisslas igång. Och det var ju sannoliken en påminnelse om detta i år igen, för att jävlar vad hackigt det var, mycket felpass och många tekniska misstag och otajmade löpningar och osynk i kombinationsspel. Och nu fick väl Erling Haaland klä skott för det här kanske allra mest, eftersom alla hade så extremt höga förväntningar på honom direkt här från start. Men jag tycker överlag att det var liksom, just det är inte bara att trycka på en knapp och så är alla i liksom slutspurtsfas igen.
Ja, men jag håller med. Och sen att han missar öppet mål, drar ner ribban. Det känns ju bra för alla amatörfotbollsspelare där ute som har missat stora chanser någon gång. Att även den stora norrmannen kan missa ett sånt läge.
Alltså, jag reagerade nog mest på avslutet han gör i första halvlek när han får ett inlägg mellan mittbackarna, går upp helt ren från 2 meter. Adrian står kvar på linjen och det är bara att liksom sätta dit pannan och nicka in 1-1 är det väl då. Men han väljer istället att liksom hoppa upp i luften och sätta sig i ett slags längdhoppsläge.
Ja.
Och bollen bara träffar honom istället.
Nej, det påminner liksom sig om att han är ung fortfarande.
Det var så jävla liksom semesterfirar avslut.
Ja, det såg inte fotbollsmässigt ut.
Men jag måste ju säga att jag dels imponerades av Julian Alvarez inhopp för Manchester City. Jag tycker han kom in och såg skarp och tajmad och vass ut. Men det hamnar ju fortfarande i skuggan av då Darwin Núñez inhopp och tävlingsdebut för Liverpool som verkligen lovade väldigt mycket.
Ja, men det kan jag ju säga redan nu i och med att det är det stora comeback-året för mig i Fantasy Premier League, att Darwin Núñez är med i laget.
Ja,
fast
kul på många sätt.
Ja, att jag är tillbaka igen och kör Fantasy Premier League tycker jag är kul. Men det här är ju liksom inga ord man bara ska ta lätt på, utan det här är tunga ord. Jag tror på honom. Hör vad jag säger. Jag har trott på spelare.
Lämnar du garanti?
Ja, jag lämnar garanti. Och det är ju hänt förut, vet ju du, med allt från Duncan till Trent Alexander-Arnold, som jag var först på i Fantasy Premier League-svängen i alla fall, när han inte kostade någonting. Och han kom in i min trupp. Men många spelare efter det också. Rally Jiménez, en annan.
Verkligen. Nej, men jag är nog i din tunnelbanefyra här. Mm. Jag sitter på det tåget i den vagnen också. Ja, det var ett jävla klassinhopp som osade otroligt mycket. Och jag tycker också att Liverpool har, liksom, de har slussat ut den här tidigare så givna trion som var helt liksom omutbar och i det ganska skör för en skada eller en förändring, för det blev så tydligt när då Salah, Mané och Firmino var som mest inoljade att det var de tre. Jag tycker att Klopp och Liverpool på ett sånt jävla smärtfritt sätt först slussade bort Firmino och fick in Diego Jota, och sen liksom har slussat ut Sadio Mané och nu blivit av med Sadio Mané, men Jota är redan på plats och Firmino är kvar, men han är nöjd med sina färre starter, färre inhopp, men han gör fortfarande skillnad och han passar bättre mot vissa motståndare och Diego Jota passar bättre mot andra motståndare, och på det som har fått in Luis Diaz och nu är Darwin Núñez där, och helt plötsligt så står man där och tänker: När släppte Klopp, Firmino och Mané? Alltså det är så jävla sömlöst. Det är så snyggt.
Ja, men det är väl kanske just det då, nyckelordet sömlöst allting med Liverpool. Det har blivit så. Alltså de behöver inte göra om hela laget inför varje säsong för att fortsätta vara slagkraftiga. De tappar nyckelspelare, men det spelar liksom ingen roll. Sömlöst över till några andra gubbar som bara går in i det där laget och mega presterar. Det är sällan, man sällan sett det på den här nivån. Och då pratar jag fotbollshistorien.
Det är uppvisning. Lite senare under lördagskvällen så var det ju också dags för den tyska superkuppen. Där blev det lite fler mål än de fyra som föll i Leicester, King Power Stadium var det va? Det blev nämligen 5-3 till Bayern München mot Leipzig. Och alltså så här, det är väl klart att det går att diskutera en del försvarsspel och en del insatser rent mindset-mässigt i en sån här match. Jag tror inte att det hade slutat 5-3 ifall det här hade varit en kvartsfinal i Champions League eller en seriefinal om ligatiteln i slutet på april. Utan nu är det lite liksom... Vi dunkar på framåt och så får vi liksom hoppas att vi gör fler mål än det andra laget. Men helvete vad Bayern ser ut alltså.
Så det ska ut, men det är lite för tidigt för att se så där bra ut också. Du vet vad jag brukar säga. Nu ska jag inte raljera på det sättet, men det kommer tuffare matcher. Säsongen är lång och allt det där. Jag håller dock med om att det ser jävligt, jävligt imponerande ut, och på tal om att göra saker sömlöst och att... när man tappar stora spelare att fortsätta liksom.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Se minst lika bra ut, men här ser de ju fan nästan ännu bättre ut om man nu kan göra det utan Lewandowski. Men Mané är en sån ruskig hand i handsken med Bayern München.
Jag tycker också att alltså, nu håller jag ju med om att man absolut inte ska dra speciellt stora växlar överhuvudtaget på en supercupfinal och ett par imponerande träningsmatcher. Men det jag tycker ändå är häftigt med Bayern München är att man har släppt Lewandowski, som i sig är en garanti och som nog inget lag vill bli av med. Inte minst Bayern München, de har ju verkligen försökt hålla hårt i Lewandowski sista året på kontraktet. Han ville vidare och det skar sig. Spelar i klubben emellan och så vidare och så vidare. Det där kan ju alla, men jag tycker att det är jävligt häftigt då när man liksom, nu får vi väl se hur mycket det blir av Mathieu Tell här under första säsongen, men jag räknar i alla fall Sadio Mané som Lewandowskis ersättare. Och då är ju det en ersättare som inte är en tomat för en tomat, utan man har ersatt en spelare med en annan typ av spelare. Och av det lilla jag har sett, men som ändå är en 4-5 halvlekar av det här Bayern München här sista veckorna, så är det ju ett helt annat Bayern München i form av en rörelse, och det är rotationer och det är positionsskiften, och det är, tror jag, lite mer av den fotboll som Nagelsmann egentligen vill spela. Men när man tar över Bayern München och har Robert Lewandowski längst fram som en nia, ja, då måste du ha honom ganska statiskt, då måste det se ut på ett visst sätt, för att annars så missbrukar man den tillgången. Men här bara, men här flyter det ju fram som det gjorde i Leipzig under de bästa åren på liksom ett ännu högre på en ännu högre nivå.
Nej, men här är ju nyckeln återigen då till Bayerns framtida framgångar här nu, härnäst. Men vad är det viktiga? Vad är det stora? Mané in eller Lewandowski ut? Eller vad är det med Bayern München? Det är år två för Julian Nagelsmann. Det är ju det som är det stora. Han har varit där ett år nu. Man glömmer bort det. Det känns hela tiden som att Nagelsmann är så rutinerad, erfaren, varit på ett ställe väldigt länge och sådär. Alltså det är en säsong han har varit i Bayern München. Så att det om något, om man nu tror på Nagelsmann, men jag väljer att göra det. Jag tror att han är en stor tränare, och jag tror att han kommer vara i Champions League-finaler, och jag tror att han kommer fortsätta utveckla fotbollen. Jag tror att man kommer titta på honom om många år och se honom som en av de största tränarna som har vunnit väldigt mycket. Och om man då köper in sig på det och väljer att tro på honom, så är detta alltså bara år två för han i Bayern München. Så det du ser med rotationer som får Backes pitt att stå och så vidare, alltså det är ju utvecklingen här. Och det är därför man ska tro på Bayern München inför den här säsongen.
Vet du vilket annat år två som jag blev lite upprymd av igår kväll?
Nej.
Messis andra säsong här nu i PSG.
Lite gåshud ändå, eller?
Ja, men alltså faktiskt. Jag rundade av söndagskvällen med då att kika in PSG mot Nantes i den franska supercupen då. Spelades av någon jävla märklig anledning i Tel Aviv. Ja, fråga mig inte varför. Det har jag faktiskt ingen aning om.
Spelas matcher på väldigt konstiga platser nu för tiden.
Jo, så är det väl. Men jag vet inte, alltså så här, känner du direkt när jag säger att matchen spelades i Tel Aviv, alltså så här sportswashing-grejen som man direkt fattar när någonting spelas i liksom Saudiarabien eller Qatar eller Kina?
Nej, det kände jag inte.
Nej?
Inte alls.
Och då vet jag inte riktigt så här, och om det inte är av den anledningen, då har jag liksom ingen aning om varför den spelades i Israel. Men det gjorde den i alla fall. Och Nantes är ju Nantes, herregud. Det är väl liksom, det är väl ett lag som, nu generaliserar jag verkligen min kunskap om Ligue 1 och fransk ligafotboll. Men det är ett lag som alltså, vanligtvis inte ska ha speciellt mycket att göra med de översta platserna i den tabellen. Men det är ett habilt, stabilt högsta ligalag. Men PSG utan Kylian Mbappé ska man väl absolut flika in. De gjorde ju slarvsylt av dem. De gjorde ju vad de ville. Och Neymar såg... Alltså, jag kan inte minnas att jag har sett Neymar så här fitt sista juli. Han såg riktigt spänstig och riktigt hungrig ut. Och så Messi då. Som sagt, år två, jag tror att han känner nog att alltså, jag kan inte följa upp fjolårssäsongen med en till sån säsong. För vad blir liksom, vad blir sista versen på min karriär då för något?
Alltså, allting behöver ju tid. Eller alla saker mår inte bra av tid. Vissa saker ska liksom ske här och nu och det ska gå undan och så vinner man och så är det klart. Det skulle ju kunna vara så att det behövdes en säsong för att få till Mbappé, Neymar, Messi. Man kanske, nu ska jag inte säga att Di Maria har varit en bråkstak och förstört i det gänget. Jag menar bara liksom att när truppen, harmoni måste sätta sig för att allting ska liksom flyta på. Så skulle det ju också kunna vara.
Fick också minikänslan när jag såg dem igår utan Mbappé att fan vet om inte Neymar och Messi hade gynnats av att Mbappé försvann.
Alltså han bestämmer inte han allt nu också i klubben efter det nya kontraktet?
Jo, och alltså, så sägs det ju att han ska liksom ha fått en klausul i kontraktet att han har någon slags veto kring tränare och sportchef och så vidare och så vidare. Men jag har fortfarande, trots då Mbappés liksom särställning i Frankrike, jag har så jävla svårt att tro att Mbappé är högsta hönset i ett omklädningsrum med Neymar och inte minst Lionel Messi. I synnerhet när de två också är så tajta som de är sedan 10 år tillbaka.
Nej, men exakt. Och de är ju lite av bästa polare, väl.
Exakt.
De tycker väldigt mycket om varandra.
Ja. Nej, jag...
Ja, det skaver med Mbappé i PSG. Det är slutsatsen där.
Ja, i alla fall för liksom att pajta on Neymar och Lionel Messis möjlighet till då upprättelse i Frankrike. Jag
tyckte det var kul när du nämnde sportswashing och att spela en match i Tel Aviv. Tänkte det sportswashing-grejen tänkte man inte på när Fiorentina mötte Galatasaray i Untersberg Arena i Österrike uppe i Alperna.
Det vet man ju bara är logistik.
Ja, men det är bara logistik. Men ändå, det spelas matcher på konstiga platser.
Ja, jo, så är det.
I Salzburg såklart, men ja, folk har koll. Ni vet ju att vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Vi har haft fantastiska tävlingar under hela den här sommaren. Nu börjar ju sommaren kanske lida mot sitt slut. Folk har återgått till arbetet. Men då är det ju lyx att, men kanske inte som jag då, som sitter här på södra Sardinien och har 38 grader i skuggan, att liksom släcka törsten. Men det är också en lyx att komma hem efter en hård arbetsdag och knäppa en Heineken iskall 0-0. Och bara njuta. Det är en vardagslyx som jag verkligen rekommenderar alla. Så låt den inte nedstämmas nu av att sommaren kanske lider mot sitt slut. Utan liva upp den. Pigga upp er själva med en smarrig Heineken 00. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken Alkoholfri som har varit med genom hela den här fantastiska fotbollssommaren med mästerskap och allt vad det innebär.
Jag vet inte mer vad vi har från helgen. Jag noterar att 10 av 11 matcher hittills i premiäromgången av Championship gick under 2,5 mål. Det var inte mycket rolig fotboll
alltså
man hann se där. Förutom då Viktor Gyökeres jävla klassmål han gjorde för Coventry i deras match mot Sunderland.
Det är ju en säsong som man ändå jobbar.
Gyökeres, ja.
Alltså där vinner han succé, ja.
Absolut. Jag tror att vi inte har sett botten i honom. Och målskyttar, alltså, det är, oavsett om det är Championship eller någon annan lite lägre rankad liga runt om i Europa eller fotbollsvärlden. Alltså göra mål, det kan inte vem som helst göra. Jag tycker också att vi kan passa på att gratulera Halmstad BK till den allsvenska platsen 2023.
Asså,
det är en fin tuttotradition vi har här. Ja, när vi ser kraftigt. Klart i Superettan-toppen.
Mm. Ja, men kul. Och sen är det tajt där bakom.
Ja, verkligen. Nej, men jag skulle bara då ge lite historisk kontext då till våra lyssnare. Att det var ju Degen som höll på att fucka upp det när de skulle upp här för 2 år sedan. Men där gratulerade vi dem under sommaren. Detsamma gjorde vi ju med Varberg året innan. Alltså, när Toto väl gratulerar till den allsvenska platsen, då är det klart. Så att, bra jobbat Magnus Haglund och gänget nere på Örjans.
Ja, nej men, och Örjans Vall hör ju, som alla såklart vet, hemma i Allsvenskan, precis som bollklubben. Men jag tycker också att det är lite roligt att bakom där så är det ett gäng klassiska lag som också är på väg upp. Det är ju två direktplatser och sen så kval då för tredjeplatsen med Brage. Mm. Kittlar till lite, eller?
Nej, det kittlar verkligen noll kring Brage.
Någonting i mig händer när jag säger IK Brage. Trelleborg, Trellehulla, där, Tjongavallen och allt det. Brommapojkarna.
Där kittlar det. Där kittlar det, kan jag säga. Alltså, det är få namn jag uppskattar så mycket att höra som när du säger Trellehulla.
Ja, det är så.
Då blir jag upprymd.
Ja, nej, men sen... Christer Mattiasson, Matti Goll och Engelen som gör kanonjobb i BP ligger precis bakom där. Och sen AFC Eskilstuna Öster är med och krigar om det också. Bara två poäng bakom Trellehulla. Och sen Skövde också som gör en otrolig säsong.
Ja, på samma poäng med Tobias Linderoth. Ett av liksom så här finsmakar tränarämnena för framtiden. Han har ju verkligen kört sin gavetta i det tysta sett till hur stor spelarkarriär han hade och hur gjuten han var i landslaget under så många år.
Som en parentes.
Ja, alltså, det måste ju träffa dig rakt i fischlet.
Verkligen.
Nej, men så det är väl en fin superrätta vi har där under Allsvenskan. Noterar också att Öre Stjärt ligger på 9:e plats. Även i superrättan.
Ja, just det. Jag kopplade inte direkt. Det har du mycket rätt. Det är bara 5 poäng upp till Trellehulla. Men jag tänkte bara säga, det var ju nyss Skövde BP förra gången. Och ändå stor liksom tränarmatch mellan Tobias Linderoth och Christer Mattiasson. Han var det pondus på linjen.
Mm. Får man säga. Men där har väl ändå Tobias Linderoth lite mer i ryggsäcken än Christus.
Jo. Men ändå.
Men, för, jag menar, alltså så här, för nästan alla skulle jag säga, i min generation, så är Christer Mattiasson, det första man tänker på när man tänker på Christer Mattiasson är en sak.
Men, vad?
Det är den där jävla lilla papperskorgen han sparkade på när Elfsborg skulle ut till match på Ryavallen. Det är liksom det enda jag tänker på när någon nämner Christer
Mattiasson. Jag tänker på Christer Mattiasson av någon konstig anledning. Jag har alltid gjort. Jag tänker att han är Gilardino i Sverige. Jag vet inte varför. Jag tycker de var lika på något sätt. De var inte jättesnabba. De sköt inte jättehårt. De var inte längst och nickade inte bäst och så vidare. Men de gjorde ändå alltid en jävla massa mål. Ja. Sug på det.
Ja, kanske. Det är väl en liknelse också för finsmakarna. Sen så måste vi väl bara, till att börja med, om vi bara kort ska dra igenom den allsvenska helgen, andas ut en jävla lättnadens suck att det verkar ha gått bra med den här Elfsborg-supporten som seglade ner på Borås Arena igår på tilläggstid i matchen mot Häcken. Målfyrverkeriet som var en av de galnare matcher man följt från Allsvenskan den här säsongen. Allting liksom bara kastades ju ut ur fönstret när det där skedde, och så visste man ju inte riktigt liksom hur det skulle sluta, i och med att när matchen tar slut, ja, men man har litat på lite för snabb information förr och gått bort sig. Men när den officiella kommunikationen ändå tydliggjorde att det verkar ha gått bra här, då kändes det i alla fall som att det viktigaste slutade väl.
Ja, men schnitzel då till hela agerandet runt. Jag läste om det också, helt otroligt. Det var ju två stycken intensivsjukvårdare som stod i klacken. Som jag förstår det som alltså Elfsborg-supporter som jobbade på intensiven bara. Så de var ju snabbt framme och sen så snabbt ambulans och han tillkvicknade väldigt fort också. Så att,
ja, men jag tycker också att spelarna var så jävla påkopplade.
Mm, exakt. Bra alltså, beslut också.
De uppfattade allvaret i situationen så jävla omgående, och det var liksom, här finns det inte liksom 30 sekunder av förvirring att spilla.
Nej, och bra beslut.
Men ska man bara kort säga någonting om matchen, så tycker jag att det där, alltså, det var ju en match som ringade in väldigt, väldigt mycket av de här två lagen anno 2022. Alltså Häcken, det kommer liksom aldrig bära hela vägen till ett guld om man ska hålla på och slarva bort ledningar så lättvindigt som man gör här. Alexander Jeremejeff, ja, men nu är han väl uppe på, vad är det, 19 mål. Och det här var alltså julis sista dag. Jag vet inte om jag upplevt att en anfallare har gjort 19 mål innan augusti i Allsvenskan förut. Jag kan inte tänka mig det.
Jag kan inte tänka mig det heller. Alltså han kan ju gå upp och göra 30 mål. Är det guldsko då eller? Jag läste ju, det var ju någon som skrev och givetvis koll på det, men just där och då i stunden så tror jag inte någon av oss tänkte på det, men ett mål i topp 5-ligorna betyder ju mer, räknas ju mer än ett mål i den skotska ligan och såklart också i den svenska ligan. Så att man måste ju bomba in mer mål i Celtic som Henke Larsson gjorde än väldigt många fler mål än en spelare i Bundesliga till exempel för att man ska vinna guld.
Ja, men det är väl alltså så här, det är väl 1,5 i de stora de sex högst rankade och 1,0 i övriga tror jag. Det var i alla fall det på Henkes tid. Men och jag ska kanske rätta mig själv här. 18 mål står Jeremejeff på i alla fall i den skytteliga som jag tittar på just nu. Men Elfsborg då, alltså så här, de fortsätter att inte vinna matcher. På det har man tappat några gubbar här. Fan, vi var ju lite småimpade av Jimmy Tillina tillsammans med Axén i början av sommaren. Men efter det har det inte hänt mycket. Det har inte blivit många poäng in på kontot. Däremot så fortsätter ju Mjällby sitt jävla segertåg, sin oerhört övertygande säsong. När det bollades upp i kölvattnet då efter vårt avsnitt senast där att några ringar in Brännan som ett förmodligen väldigt hett spår för Malmö FF, så kände jag direkt att så här, nej, det kan vi fan inte. Nej. Men ju mer jag har tänkt på det liksom.
Ja, men det är ju den typen av prestationer. Vi pratar om Gavetta, Linderoth som går via Skövde, gör det bra i Superettan och sådär. Även om Brännan har varit ett namn i liksom.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, men som man har pratat om till många av de stora klubbarna de senaste åren och sånt där, så måste man ju lyckas i klubb, måste göra någonting exceptionellt, någonting utöver det vanliga. Det är samma sak med en tränare. Alltså det är ju resultaten som måste få tala för att man ska bli aktuell för de absolut största uppdragen. Men jag är ändå inte förvånad att man pratar om honom.
Nej, och herregud, jag säger inte att det kommer sluta med Brännan. Jag säger bara att med några dagars liksom marinering i mig så har Brännan gått från högst liksom så här, ja, men det är bara något namn som någon kastar ur sig, till att jag mer och mer känner att ja, alltså ska man rycka någon tränare inom liksom den svenska kåren, det svenska skrået, så är han nog ganska, alltså förmodligen högt upp på någon form av shortlist. Och jag tror inte att han är omöjlig att lösa från en allsvensk konkurrent i form av Mjällby. Men det, liksom, vad vet jag.
Men det snackades ju mycket om Högmo också ju, här, att det fanns utköpsklausul, att man skulle kunna ta honom under säsong också, vilket är alltid den typen av ögon så jävla märkliga och undrar hur de ska bli bra. För allt man har byggt upp i den klubben. Och det är något slags svek också. Och man tar ju ändå med sig det sveket in i den nya klubben. Att här kommer jag svek min förra klubb, men jag vill gärna vara hos er. Alltså finns ju en lögn någonstans som man kommer med om man skulle göra den flytten, tycker jag.
På tal om det så tycker jag att alltså nu känns det som att vi hyllar Axén i var och varannat avsnitt. Men det gör vi också för att han är så jävla vass i Discoverys allsvenska sändningar. Det måste verkligen understrykas. Jag tycker att han är otrolig i liksom korta små stunder. Senast igår då kring matchen Bayern-Värnamo och den situation som uppstått i Bayern kring Mohamed Yash, att man alltså har stängt av honom internt för att han vill då bråka sig bort från klubben. Och om det då sa Axén så här.
Vad tänker du kring det här?
Att man alltid går tillbaka på en spelare och kollar historiken. Då bråkar han sig till Mjällby. Han bråkar sig från Mjällby till Hammarby. Då är det inget konstigt för mig att han kommer att bråka i Hammarby också för att komma vidare. Det är en sån typ av spelare. De finns överallt och det är liksom, så är det bara. Så på det sättet är det inget konstigt för mig. Däremot så skulle man ju vilja nu att med Hammarbys alla pengar de har säga så här: här har du ett liv i HTFF i 2 år, vi hörs. Det är där jag skulle vilja. Mm. För det kan inte
en
vara
annan
så...
typ av frysbox att säga.
Ja, men det kan inte vara så att en spelare vill göra något annat när man har skrivit på ett kontrakt. Utan du ska spela ut ditt kontrakt. Man måste vara så professionell. Sen att man vill någonting annat, det är något helt annat. Men du måste vara lojal mot det här laget som du gör. Skulle vi vända på det att Hammarby hade sagt så här: nej, du får sticka nu. Då skulle han ha sagt, men jag har ju kontrakt, det han sagt då. Mm. Det verkar inte gälla åt alla håll. Det är det som stör mig. Tyvärr har ju inte föreningar och lag den ekonomin att man kan göra så. Men jag skulle önska att man inte släpper efter såna här spelare. Utan då är det bara ner med dem och sen vi hörs. Liksom. Mm. För så här får du inte hålla på.
Jag tycker att situationen, även om det är en helt annan situation ändå, någonstans i fundamentet skulle vara lik om en tränare gick från en klubb till en annan under säsong. För där finns svek och sveket kommer tillbaka här. Varför skulle han inte vara illojal mot oss när han kommer hit? Alltså,
nej.
Man tar ju med sig det när man reser vidare.
Ja, och jag tycker att Axén verkligen liksom sätter huvudet på spiken där när han säger vänd på situationen. Alltså, om Bayern på något sätt hade varit missnöjda med Jash insatser och sagt du är så jävla dålig så att vi vill riva ditt kontrakt. Vi pallar inte betala längre för den här skiten. Då hade ju Jash från sitt håll sagt, nej men alltså jag har kontrakt. Jag ska ingenstans. Min lön ska fortsätta komma den 25. Det här är inget att snacka om. Men från spelarhåll så verkar det liksom så här, då finns inte samma inställning att så här, ja men just det, fan jag har ju skrivit på, jag har ju satt mitt namn här, min signatur på att jag ska göra ett jobb för den här föreningen och den här arbetsgivaren till det där datumet. Det är bara att gilla läget.
Ja, absolut, absolut.
Men bara kort om den matchen så måste jag också säga att det gladde mig när Marcus Antonsson bombade in 2-1 där på tilläggstid. Inte bara då för Marcus Antonsson som jag gillar, men också för Värnamo och Kim Hellberg som jag tycker har förtjänat mer poäng i de senaste matcherna än vad de har tagit. Och jag tycker verkligen att man hade blivit rånade på 2 poäng ifall den här matchen hade slutat 1-1. För jag tycker att det är en horribel straff som domarna hittar på Tele2 där igår. Sen säger inte jag att liksom så här Bayern inte skapade lägen för att göra ett mål och spela oavgjort. Eller att de inte liksom hade förtjänat en poäng. Men straffsituationen i sig, det kändes bra att den inte blev poängfördelande. Ja, jag vet inte. Med det sagt så har inte jag så jävla mycket mer. Jag vill lufta med dig.
Nej. Par grejer bara, sådär, korta. Vi tackar Allbåge som är stolt Toto Balotto-lyssnare också för härliga år på fotbollsplanen.
Ja, han hänger upp dem i björken nu.
Det är närmsta björk, vet du. De hänger där.
Men vet du vad jag kan ta gift på?
Nej.
Jag kan ta gift på att Allbåge kommer bli den målvakt som 2023, alltså nästa säsong, tar ett korttidskontrakt när en klubb hamnar i skiten med någon långtidsskada och fönstret har stängt och liksom man måste få in en keeper. Då är han där.
Varför inte? Ja.
Startklar.
Absolut. Kanske känner efter med honom sen när vi är tillbaka i studio och alltihopa. Kollar. Det är det ena. Och sen så vill jag bara känna på dig, Gusten, här. Alltså, är du med på vad Roma håller på att göra här nu med Wijnaldum, Dybala, Sagnolo fortfarande kvar för att se vad som händer. Belotti eventuellt på väg in också som är alternativ till Abraham. Alltså, är du med på vad det är de håller på med?
Ja, jo, det är klart att jag är med.
Det är ju Scudetto alltså. Det är ju en Scudetto-satsning redan här och nu. Du förstår det?
Alltså, vi pratade om det här för någon vecka sedan, 10 dagar sedan. Att jag tycker ju att det är en satsning som verkligen är i en naturlig följd av vad Friedkin har lovat och vad man ska kunna kräva år två här efter att första säsongen såg ut som den gjorde och att man har redan spräckt en titelnolla. Och, men jag menar, alltså, first things
bara
first.
Bara känna på ordet Scudetto tillsammans med dig.
Det är väl Champions League-krav, och det var det länge sedan man kände.
Bara kolla läget, såg jag. Gazettan hade rubriken där i alla fall. Roma, fyra drag för Scudetton. Ja.
Sen har jag ju väldigt svårt att tro att Romas trupp när fönstret stänger kommer innehålla både Belotti och Zaniolo. Så att det...
Ja, det är tajt om platserna. Alltså det är Scudetto-konkurrens om platserna. Det är ju allt annat man kan säga om Juventus just nu som redan är in emergenza. De har så mycket skador och skit. Knappt ihop lag här.
Men vi...
Rugani är liksom en skada bort från att vara titulare i Juventus.
Men vi backar väl inte från att vi fortfarande har dem som favoriter till Scudetto?
Nej. Och är det en månad kvar på transferfönstret, då så har man börjat med Pogba, Di Maria och med allt snack som är kring spelare och sådär, så är jag ganska övertygad om att Juventus kommer få ihop det där bra. Och sen kommer ju Pogba tillbaka, vad det lider från den här knäskadan också. Men de måste ju hitta en lösning här och nu.
Det håller jag med om, och jag tror också att Juventus inte är färdiga. De kommer givetvis inte gå in i den här säsongen så här liksom kantstötta. Men mer om det tycker jag att vi kan prata nästa vecka när vi skickar ut våra klassiska inför liga specialer. Det är ju lite speciellt den här säsongen då, i och med att Premier League drar igång redan första helgen här nu i augusti. Du är på Sardinien och vi vill gärna sitta i studion tillsammans när vi gör de här. Så att vi kommer faktiskt köra vårt inför Premier League-avsnitt nästa vecka, alltså efter den första omgången. Kan ju också vara en delikat detalj att man har fått lite mer, ja men, lite mer kött på benen kring vissa lag och inte minst då vissa spelare under en premiärhelg, innan man då pratar om det som komma skall i ett makroperspektiv tillsammans med oraklet Jesper Hoffman. Så det kommer nästa vecka i samma veva då som vi gör en inför La Liga-special med Adam Pinitor och Pintorp, och en inför Serie A-special tillsammans med Kristoffer Svanus Svanemar.
Mm. Och då kanske folk undrar, vad fan hände med specialspelen? Långtidsspelen som vi brukar vara framgångsrika med. Jo då, de är uppe. Vi har knåpat och haft oss här. Så att från A till W, från Arsenal ner till Wolves, så har vi ett spel per lag. Kan ju till exempel bjussa på Liverpool över 99,5 mål. Vi tror på Jamie Vardy återigen över 17,5 mål. Arsenal får den här delikata spelet som vi alltid älskar, över 16,5 målskyttar. Det tycker jag är härligt. Och sen så ligger faktiskt också våra långtidstripplar som vi kompletterar de här spelen med, där jag också kan säga då att Hoffman tror på Bournemouth, sämsta nykomling, Harry Kane vinner skytteligan och Arsenal topp 4. Mycket Arsenal här, det tycker jag är lite roligt eftersom Hoffman har fått en del skit från Arsenal-supporter om att han inte trodde på dem förra året och så vidare och så vidare. Hur som helst så ligger de här på Betsson, och man måste ju vara lite rapp här nu i och med att ligan startar i helgen. Så håll utkik på våra sociala medier, annars ligger de under godbitar, boostade odds, där våra spel alltid ligger. 18 bastar som gäller, stödlinjen.se om man har problem med spel.
Och vad gäller La Liga och Serie A, så är det alltså nästa helg som gäller för de premiärerna. Men redan på onsdag nästa vecka så varvar Gugge igång klubblagssäsongen med den europeiska superkuppen. Real Madrid mot Eintracht Frankfurt. Så att har ni inget Simon-abonnemang, skaffa det för guds skull. För nu så kör vi igen med La Liga, med Serie A, med den europeiska superkuppen som en liten aptitretare. Och sen så drar Champions League igång igen i september. Så att skaffa
Låt mig ha en vecka här. innan.
Ja, men du hinner.
Låt mig
du hinner.
Bara känna lite lätt på semestern en vecka till här.
Ja, du hinner exakt en vecka. Sen är du hemma på tisdag och sen så kör vi igen från onsdag. Så att,
det är
för er som inte orkar vänta och vill kolla obegränsat med bäckrullar fram tills att fotbollen drar igång igen, så skaffa ett abonnemang på C More utifrån behov och plånbok. Det finns väldigt många härliga alternativ där. Med det sagt så tycker jag att du ska hälsa dina tjejer i familjen. Du kanske ska ta dig en liten iknosa.
Just nu är det faktiskt en iskall Celsius som jag hittar här nere på Lidon. Det är jävla trevligt när man springer rätt in i en Celsius. Den ger ju mig lite energi här inför kvällen. Och så släcker en törst, den är väldigt god. Citronlime är det som gäller här nere på Sardinien.
Nej, men då så. Och så kan du väl fortsätta ha härliga dagar på Sardinien.
Kommer en alldeles för lång rapport från Cagliari Perugia, Coppa Italia omgång 1 på måndag.
Jag tror nog att du ska hålla den till dina liksom, egna sociala mediekanaler.
Ja, så kan det vara. Efter en full omgång Premier League så kanske...
Exakt. Premier League-premiäromgång, då tror jag inte att vi ska köra allt för långt segment. Det
skulle ju vara om Jao Pedro...
Cagliari Perugia.
Nej, det skulle vara om Jao Pedro skickar upp ytterligare en boll till frugan som återigen är gravid och jag snor även den bollen. Då skulle det kunna bli blodigt.
Ja, det är faktiskt
sant. Nu finns ingen Ekdal här som medlar heller.
Men alltså, han blir kvar alltså.
Nej fan, han är klar för Fenerbahce. Såg jag nu. Fan vad tråkigt. Ah, ja. Får snå en annan boll från någon annan jävel som skjuter upp den på läktaren.
Du får snå hans fru.
Ja, varför inte? Hon har hoppat runt mellan olika ultrasledare, jag har hört. Både nere på Sicilien och uppe i Milano. Så att man har hört en del skvaller här på Sardinien.
Ja, nu hör jag att det börjar bli dags att stänga av. Så att, vi hörs igen om några dagar. Ta hand om varandra och njut av den här versionen av Kim Carnes gamla megadänga. Oj. Betty Davis Eyes som superproducent Kimpa Wirsén i detta nu rullar igång. Jag sprang på den här för några dagar sedan. Blev fan mig golvad. Hoppas några av er också hör krispet och härligheten i den här versionen. Ciao tutti!
Ciao tutti!